Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Olösta mord, Marianne och Therese, del 4. Varning för sexuellt våld mot barn och våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippningen har gjorts av Eva Martinsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet fick vi följa utredningen kring Mariannes försvinnande från tisdagen den 1 september 1981 då Kripos, Norges svar på Rikskriminalpolisen, började arbeta med fallet. Vi fick höra flera vittnesmål. Många av de vittnesmålen berörde en gul, beige eller gulvit bil som hade kört i området på dagen innan och dagen då Marianne försvann. Flera personer hade reagerat på den här bilen av olika anledningar. Det blir måndagen den 7 september 1981. Marianne har varit borta i 10 dygn. Nu beslutar Kripos att avbryta sökinsatsen. På dessa 10 dygn har sökinsatsen växt till det mest omfattande någonsin i södra Norge fram till september 81. Tyvärr har polisen egentligen inga som helst spår efter Marianne. Stämningen i Risør förändras successivt från härlig semesterstämning till otrygg stämning under de 10 dagarna som sökinsatsen pågår. I princip alla som känner till fallet Marianne tror att hon har blivit utsatt för något brott. Många föräldrar är rädda för att deras barn ska falla offer för samma gärningsman. Föräldrarna låter inte sina barn gå till och från skolan. De samordnar och ser till att alla barn blir lämnade och hämtade av vuxna de känner och vuxna som föräldrarna litar på. En jämnårig vän med Marianne, alltså en flicka på 6-7 år, vågar inte leka i trädgården utan att ha en stor kökskniv i närheten. Det enligt hennes egen berättelse från dokumentären Mysteriet Marianne. Även barnen förstår alltså att något måste ha hänt Marianne och de känner sig otrygga, precis som sina föräldrar. Givetvis börjar rykten cirkulera. Både allmänheten och journalisterna spekulerar i att det är någon som Marianne kände som har fört bort henne, eftersom det inte finns några som helst spår efter henne. Tidningen Aust-Agden skriver i början av september att polisen till exempel inte har hittat glasstrutarna eller godiset som Marianne köpte i Frydendal varuhandel precis innan hon försvann. Tidningen spekulerar att ifall någon hade hittat det Marianne köpte på Frydendal varuhandel skulle det kanske vara ett tecken på att Marianne hade blivit rädd och slängt ifrån sig sina saker. Eftersom så inte verkar vara fallet spekulerar Aust-Agden och allmänheten i Risör att Marianne självmant måste ha hoppat in i gärningsmannens bil med glassen och godiset i tryggt förvar. Först nu, till sist, kallar polisen Einar Wärland, som mormor Agnes pekade ut som avvikande, på förhör. Det är oklart exakt vilken dag detta sker, men vi uppfattar att det går mer än 10 dagar efter att mormor Agnes först tipsade om honom. Även Einars fru Hilda blir kallad till förhör. En journalist som bevakar kommunhuset där Einar tas in på förhör är den lokala journalisten Röjsland. Röjsland har sett folk komma och gå hela dagen. Han lägger därför märke till att Einar och Hilda går in i kommunhuset. Han ser att Hilda snart kommer ut igen. Men Einar är kvar där inne. Till skillnad från Hilda och alla andra som har gått in i kommunhuset kommer han inte ut lika snabbt. Under polisföret med Einar framkom det att han inte har något alibi för tidpunkten när Marianne försvann. Journalisten Röjsland känner Einar. Han brukar vara på Bokholmens café och dricka kaffe, precis som Röjsland själv och Mariannes pappa Mårten. Röjsland har alltid upplevt Einar som väldigt social. Einar har även en bror som också är journalist och därför kollega till Röjsland. Röjsland ser att en stund efter det att Hilda lämnade kommunhuset flyttar polisen Einars bil till brandstationens parkering en bit bort. Röjsland och hans journalistkollegor känner på sig att nu händer något stort i fallet. Einar är fortfarande kvar i kommunhuset och han förhörs av polisen även under natten.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det blir husrannsakan både i Einars bil och hem. De hittar rester av blod i hans bil som de genast skickar på analys med högsta prioritet. Vi vet inte om Einar har någon förklaring till att det finns blod i hans bil. Polisen får snabbt svaret att blodet inte har samma blodgrupp som Marianne. Blodet kan alltså inte komma från henne. Och då struntar polisen i blodet. Man kan ju fråga sig vems blod det var i bilen. Polisen gör inga fler fynd i Einars bil eller hem som rör fallet Marianne. Men de hittar fotonegativ med bilder av nakna unga flickor och en naken ung pojke. Det verkar som att flickan och pojken är äldre än Marianne, mot tonåren. När polisen utreder detta vidare framkommer att Einar brukar utge sig för att vara fotograf för en porrtidning för att få fotografera unga flickor som vill bli modeller. När Einar konfronteras med detta skyller han på att han har genomgått en hjärnoperation ett par år tidigare. Den här hjärnoperationen får enligt Einar honom att förlora alla sina moraliska spärrar. Det uttalandet gör honom inte precis mindre misstänkt. När polisen fortsätter gräva Einars förflutna upptäcker de att han även har anklagats för sexualbrott på ett sjukhem för äldre. Dessa sexualbrott har varit av citat särskild grov karaktär, slutcitat. Polisen förhör Einars vänner och bekanta. Så småningom kommer fram fler historier om övergrepp på barn. Övergrepp som aldrig tidigare anmälts till polisen. Det rör sig om minst tre tillfällen där Einars vänner och bekanta nu vittnar om att han har begått sexuella övergrepp mot barn. Dessa övergrepp har skett under en tidsperiod av flera år. Det yngsta offret var bara 4 år gammal när övergreppet ägde rum. Det är högst oklart när i tiden dessa övergrepp skedde. Det här är tillräckligt för polisen. Polisen häktar Einar på sannolika skäl misstänkt för att ha fört bort Marianne. Enligt pressen stämmer inte Einars redogörelse för vad han var och vad han gjorde omkring klockan 3 på fredagen den 28 augusti. Einar ändrar ofta sin redogörelse under polisens många förhör. Han får brev och kontaktförbud för att inte få information från bekant eller media som man kan använda för att justera sin historia. Något som är värt att veta i det här sammanhanget är att det är allmänt känt att Einar har gjort en hjärnoperation och att han lider av en sjukdom som påverkar hans minne. Den version som det verkar att Einar slutligen ger är att han var hos tandläkaren hela förmiddagen på fredagen. Klockan 15 hade han druckit kaffe på kaféet Sörlandsporten som ligger cirka 15 kilometer från Risör. Det tar ungefär en kvart att köra dit. Enligt Einar hade han kört hem direkt efter kaffestunden och han hade varit hemma vid 15.30. Polisen tror inte på den här historien. Det finns flera vittnen som har sett Einar både på Sörlandsportens kafé och hemma i Vegårshöj. Problemet är bara att alla vittnen säger olika tidpunkter när de såg Einar på dessa platser. Det finns dock flera vittnen som säger att de är helt säkra på att de såg Einar i Vegårshöj vid 15.30, alltså i hans hem eller närheten av det. Polisen får även in 2 tips om Einar. En man som säger att han känner Einar väl säger att han såg Einar köra in i centrala Risör den dagen som Marianne försvann. Mannen hade hälsat på Einar med en vinkning och Einar hade hälsat tillbaka. Polisen frågar om vittnet kan beskriva mannen i bilen som vittnet säger var Einar, men det kan vittnet inte. Och det låter väldigt märkligt om han kände Einar. Polisen frågar om vittnet kan beskriva bilen som Einar körde, men det kan inte vittnet heller. Polisen frågar dem med all rätt hur vittnet vet att det var Einar som han såg. På det svarar vittnet att han kände igen sättet som mannen vinkade på. Det var typiskt Einar. Polisen ger sig inte. De frågar på vilket sätt mannen hade vinkat som var så speciellt. Varpå vittnet svarar citat med ena handen uppe. Slutcitat. De flesta brukar vinka med ena handen uppe. Särskilt om man kör bil och behöver ha kvar en hand på ratten. Det här manliga vittnet är dock inte det enda vittnet som träder fram och berättar om iakttagelser av Einar på relevant plats på relevant tid. Också ett kvinnligt vittne trädde fram. Hon hade cyklat förbi Frydendal varuhandel på fredags eftermiddagen. Hon berättar att hon såg Einar sitta på en bänk utanför butiken. Det enda problem med det här vittnet är att hon har blivit förhörd tidigare. Och då sa hon att hon inte hade sett någonting anmärkningsvärt eller någon som hon kände vid Frydendal varuhandel vid den aktuella tidpunkten. Det här andra förhöret som hon själv har påkallat sker först efter att en bild av Einar har publicerats i den lokala tidningen. Att kvinnan kontaktar polisen nu skulle kunna bero på att hon har sett Einar, en person som hon inte tyckte var anmärkningsvärd eller kände vid tidigare förhör i tidningen, och först då förstått att Einars närvaro var anmärkningsvärd. Eller så har hon sett bilder av Einar och skapat en omedveten eller medveten efterhandskonstruktion. Du och jag vet ju sedan förr att ögonvittnen inte alltid är att lita på. Det finns flera teorier som konkluderar att ögonvittnens minnen kan påverkas och förändras över tid. Fråga Palmeutredningen eller lyssna på avsnitt 75-77 av Mördarpodden där vi går på djupet med hur dåliga ögonvittnen är. Det kvinnliga vittnet får se fotografier av män nere på Research polisstation. En fotokonfrontation, helt enkelt. Kvinnan pekar tveklöst ut Einar som mannen som hon såg på bänken vid Frydendal varuhandel på fredagen den 28 augusti. Men hon kände ju Einar, så den fotokonfrontationen verkar ju helt värdelös. Det tycker inte polisen. Deras nya huvudteori blir att Einar kidnappade Marianne, utnyttjade henne sexuellt, mördade henne och sedan dumpade henne någonstans mellan Sörlandsporten och Vegårshöj. Alltså mellan 15 och 30 kilometer från Frydendal varuhandel. Polisen inleder en ny sökinsats och fokuserar på området där de tror att Einar har dumpat Mariannes döda kropp. Vid den här sökinsatsen tar polisen återigen hjälp av dykare. De tar även hjälp av militären. Förmodligen för att området som ska sökas av nu är betydligt större. Även den här sökinsatsen blir fruktlös. Under september 1981 genomför polisen ett stort antal förhör med Einar. Einar nekar konstant till att ha någonting med Marianne att göra. Einar tror att han har en dubbelgångare i Risör. Och det är därför de här vittnesmålen kommer fram. Han står nämligen fast i att han inte var i närheten av Frydendal varuhandel fredagen den 28 augusti. Och att vittnen som har sagt att de har sett honom helt enkelt har sett en annan man som måste vara mycket lik honom. Med tiden öppnar dock Einar upp sig för möjligheten att han kan ha ett alternativ jag. Ett alter ego som har gjort saker som Einar inte känner till. Alltså att han har en sorts personlighetsstörning som gör att han inte kan kontrollera eller minnas vad han har gjort. I ett förhör den 17 september, när Marianne varit försvunnen i omkring 3 veckor, kommer Einar plötsligt på att han visst var i Risör fredagen den 28 augusti. Han var till och med vid Frydendal varuhandel omkring tiden för försvinnandet. Einar berättar att han körde in i Risör, körde förbi Frydendal varuhandel och sedan fortsatte han backen upp i riktning mot Mariannes hem. Vid toppen av backen hade han vänt om och kört hem igen. Trots den här berättelsen så nekar Einar fortfarande till att han har någonting med försvinnandet att göra. Polisen tycker att det går lite trögt framåt i förhör med Einar. Därför skjutsar de honom till Oslo, där han ska hypnotiseras. På det sättet hoppas polisen att Einar kanske kommer ihåg saker som han har glömt. Hypnosen ger inte de resultat som polisen hoppas på, eftersom hypnos är 100% värdelöst i polisförhör. Och det tar vi också upp i avsnitt 75-77 av Mördarpodden. Hypnos är alltså helt värdelöst för att utreda någonting. Det går drygt 2 månader. Einar är kvar i polisens förvar, så vitt vi förstår. Polisen har nu släppt alla andra spår i utredningen. De fokuserar helt på Einar, eller i alla fall alldeles för mycket. Den 20 november, nästan 3 månader efter försvinnandet, minns Einar plötsligt exakt vad som hände den 28 augusti. Enligt Kripos polisrapport inleder Einar sitt vittnesmål från den 20 november 1981 så här. Citat. När jag nästan var framme vid hörnet av skolan kom en liten flicka ifatt mig. När hon kom upp vid sidan av mig sa hon: "Hej Einar, känner du inte igen mig? Det är ju Marianne." Slutcitat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Einar berättar vidare att han har fått minnesbilder av att han kvävde Marianne till döds. Einars advokat, Olav Hästernes, är av någon anledning inte närvarande vid erkännandet. Erkännandet spelas inte heller in, utan dokumenteras enbart i skrift. Detta dokument räknas inte som ett offentligt förhörsdokument. Det finns några saker som är bra att veta om förhören som polisen genomför med Einar Wärland. Det första är att förhören är väldigt långa. Ett förhör pågår i 30 timmar med några få korta pauser för mat, dryck och förhoppningsvis toabesök. Ibland förhör polisen Einar hela natten. Polisen dokumenterar ibland sina förhör med bandinspelningar och transkriptioner, men de dokumenterar inte de informella samtal de har med Einar mellan förhören. Journalisten Röjsland smyger en höstkväll 81 upp till kommunhuset där polisen förhör Einar. De förhör honom nämligen på bottenvåningen, så Röjsland sätter sig nedanför fönstret utanför rummet där förhöret hålls. Och därifrån kan han höra vartenda ord. Vilken chockerande dålig säkerhet för ett polisförhör. Röjsland kan höra hur polisen kör ett klassiskt good cop, bad cop förhör. Det upplever Röjsland som oetiskt. Den här stilen är på 80-talet inte ovanlig inom det norska kriminalväsendet. Det råder än vad polisen kallar för erkännande kultur. Det vill säga att när polisen har misstänkt är målet att få den att erkänna. Det står till exempel i polisens förhörsriktlinjer, citat: "Vi förhör om anhållen bör vi vara övertygade om att vi har gärningsmannen framför oss. Vi måste motivera oss att inte låta oss luras och för att upprätthålla en fast tro om att vi har gärningsmannen framför oss." Slutcitat. Polisen är inte bara hårda mot den misstänkte Einar. De hotar även vittnen som påstår att de har sett Einar i väg och tjej vid 15.30. De säger till vittnena att de riskerar 7-8 års fängelse för att de enligt polisen ljuger i polisförhör. Några vittnen väljer då att ändra tidpunkten i sitt vittnesmål. Andra står fast. Ett av vittnena som står fast vid sitt vittnesmål heter Eva. En av poliserna från Kripos som förhör Einar har stor erfarenhet av just förhör. Han har 2 år tidigare förhört en annan misstänkt i 2 helt andra fall. Jag kommer nu göra en liten avstickare och berätta om dessa 2 fall, eftersom det ger dig en bild och en uppfattning om kvaliteten på den här polisens förhör. Fallet som polismannen tidigare har arbetat med var morden på 20-åriga Sigrid Häggheim 1976 och lika gamla Torun Finstad 1978. Båda morden hade skett i Trondheim, som ligger väldigt långt ifrån Frydendal varuhandel, 72 mil bort. Den misstänkte som förhördes var Fritz Moen. Fritz var funktionshindrad och nästintill döv. Under 60-talet hade Fritz blivit dömd för blottning vid upprepade tillfällen. När Fritz blev misstänkt för morden på Sigrid och Torun blev han hårt pressad av polisen. Han blev pressad så mycket att han erkände båda morden. Han tog snabbt tillbaka sitt erkännande. Under hösten 1981, när samma polisman som lett förhören av Fritz leder förhören av Einar, döms Fritz för båda morden. Han får 21 års fängelse för morden på Sigrid Häggheim och Torun Finstad. När Fritz döms skyldig ställer sig hans advokat Olav Hästernes upp och utbrister, citat: för första gången i rättssal tillåter mig själv att säga att här har det skett ett justitiemord. Slutcitat. Olof Hästernäs är en eftertraktad advokat vid den här tiden. Han är också Einar Wärlens advokat under de här förhören. På 90-talet börjar en privatspadare vid namn Tore Sandberg nysta i fallet Fritz Moen. Hans arbete leder till att Fritz frikänns år 2004 för mordet på Sigrid. Fritz har då spenderat 23 år i fängelse. Året därpå, 2005, dör Fritz Moen när han sitter och tittar på tv. Ytterligare ett år senare, 2006, erkänner en helt annan man att det var han som mördade Sigrid Häggheim och Torun Finstad när han ligger på sin dödsbädd. Polisen verkar inte utreda erkännandet närmare, men Fritz blir i samband med det erkännandet frikänd postmortem för mordet på Torun Finstad. Även om Fritz dog som en morddömd man lever han vidare i det norska minnet som en oskyldig man, offer för ett av Norges värsta justitiemord. Historien om Fritz Moen kanske låter bekant. Den påminner lite grann om fallet Thomas Quick. Och Thomas Quick kommer att dyka upp senare i den här serien. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Återigen, avsnitt 75-77 av Mördarpodden. Lyssna på det. Det är jag och Josefin som pratar med en minnesexpert och som också är hypnotisör. Och han förklarar i detalj varför hypnos är värdelöst i brottsutredningen. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.